Yes. Vilken ära att få stå framför er idag. Min första gång, så ni får vara lite barmhärtiga. För er som inte känner mig så heter jag Sofia och jag är 20 år och jag är en glad tjej som är uppvuxen här i Vasa. Och ni kanske har sett mig förr, jag har varit gått här i Sion sedan 1,5 år tillbaka och jag fick bli medlem då förra veckan, för 2 veckor sedan ungefär. Och om någon skulle ha sagt till mig för 2 år sedan att jag nu den här våren skulle sakna gå till kyrkan, så skulle jag inte känna igen mig själv. Om någon skulle ha frågat mitt gamla jag, tror du på Gud, så skulle jag bara svara jag vet inte och snabbt försöka byta samtalsämne till någonting annat tema som är lättare att tala om, eller som jag tyckte att var lättare att tala om. Och jag kommer ihåg som barn, så jag och min bror och min mommo, så vi brukar be kvällsbön. Vi bad den här, Gud som har barnen kär, se till mig som liten är, och så fortsätter den. Det finns lite olika versioner, så vi kan snacka om det senare. Och sen då jag växt upp, så någonstans på vägen stappade jag bort Gud. Men nu kan jag ändå se att Gud har ändå varit bredvid mig hela tiden. Han har varit där så jag kan bara sträcka ut min hand och sen tar han den. Och det gjorde jag då i mars då jag valde att troende döpa mig. Om ni är intresserade av min dopstory så finns den på YouTube. Så ni kan gå in på Sions kanal. För ungefär 2 år sedan så träffade jag en person från den här församlingen. Och han introducerade mig till flera andra personer. Och de alla tillsammans så bjöd med mig till kyrkan gång på gång på gång. Först kom jag till kyrkan bara då jag blev medbjuden. Men sen efter att gång på gång har blivit medbjuden så började jag komma självmant av rutin och för att det kändes som mitt hem. Och genom de här människorna som jag träffar här i människan så har jag fått möta Gud. Och det är inte bara genom människorna utan det är också genom atmosfären som vi skapar här i församlingen. Jag har fått möta Gud i en varm, i en trygg och i en vänlig atmosfär och det känns som hemma. Och jag är så tacksam till hela församlingen och till Gud för att jag får tro tillsammans och jag får tro tillsammans med er. Och den här tiden med att inte få gå till kyrkan så den har inte varit enkel. Men jag har haft tur som har haft stöttande personer som har varit bredvid mig hela resan. Ända från att jag först mötte Gud tills nu. De har ända från början av min resa med Gud förklarat och visat vem Gud är. Och de har uppmanat och inspirerat mig till att ta reda på om Gud. Och det är speciellt några saker då som jag har fått lära mig som jag är så tacksam över att folk bara lär ut. De har lärt mig att be. Det är som ny i tron, om man inte har växt upp i kyrkan så vet man inte hur man ska göra. Man står och sen så är alla runt om med så bara ber och man bara, var är manualen? Och den hittar man inte. Men jag har haft så många personer som frimodigt bara har frågat, får jag be för dig? Och de har bett och jag har lärt mig, det finns inte någon manual. Du bara ber och den heliga anden talar genom dig. Och de har också hjälpt mig att söka mig närmare Gud. Annars kanske jag skulle ha välja att springa bort från Gud så långt jag bara kan komma. Och det är specifikt en gång som jag kommer ihåg. Det var januari och det var mörkt, det var kallt och jag mådde inte bra. Jag var ute och gick och jag var ensam och jag hade självdestruktiva tankar. Och så skickade en kompis till mig och hon hade fått mig på hennes tankar. Och hon skickade och frågade om jag ville komma på en kopp te. Och jag var ensam och var, men okej, jag far. Och den kvällen, jag blev så uppfylld av Gud. Vi lovsjöng, vi bad till Gud, vi var varandras bönsvar. Och det var bara så häftigt. Och jag blev så upplyft. Och mina vänner här från kyrkan, så de har hjälpt mig att förnya mitt och förändra mitt tankesätt. Så att jag förankrar mig själv i Gud. Det står i Matteus evangeliet och då Jesus berättar om att man ska bygga ett hus på klippa och inte på sand. För sen då stormen kommer så förstörs huset på sand och det som är på klippan består. Och på samma sätt så har jag förankrat mig själv på den klippan i Gud. Och de har lärt mig att genom deras ärliga sätt att leva med Gud. Jag har fått se frukten i deras liv och jag har fått se vad Gud gör i deras liv. Och jag har sökt och jag vill ha det samma sak som de har fått. Och jag tror verkligen att de människorna som har kommit in i mitt liv, så har gjort det av en mening, av en orsak. Det har inte alls gått som jag planerade. Jag trodde det här året att jag skulle vara långt borta i Sverige eller i Helsingfors, jag vet inte, någon annanstans i världen och göra något helt annat. Men Gud har visat att det var här jag skulle vara. Det var, jag skulle lära känna honom och jag skulle lära känna de här människorna och jag skulle lära känna den här församlingen. Och som sista punkt så vill jag bara uppmana er alla att bjuda med någon ny till kyrkan. Bjud med någon som ni inte har tänkt på för att ni skulle bjuda med. För jag är så otroligt tacksam till alla personer som jag träffar här i kyrkan. Varenda möte så har fört mig närmare Gud. Och oavsett om vi har stått och snackat väder eller om vi har snackat livets djupa sår så har det fört någonting nytt i mitt liv. Så jag hoppas att det jag har sagt nu här så kan vara, ge er ny vind under era vingar och ge er ny motivation. Och att jag kan vara ett bevis på, att min story kan vara bevis på att era böner blir hörda och att Gud är med er.
Mitt namn är Jakob Nordblad och jag är en del av den här kyrkan. 2020 började väldigt annorlunda för oss. Istället för att människor kom till kyrkan så fick de gå hem istället och sätta sig i sina soffor. Sätta på tvn och kolla på gudstjänst online. Covid-19 slog till väldigt hårt för oss allihopa. Istället för att sitta i kyrkbänken och ta en del av den kristna gemenskapen fick vi göra det hemifrån istället. Det är kanske någonting som aldrig har hänt någonsin i vår kyrka förr. Men det är någonting också som har varit väldigt givande och en stor välsignelse för oss. Det har varit så roligt för min del att få göra Sion Live som jobbar med film på heltid. Sion Live och vår kyrka har nått ut till 36 000 människor. Av de 36 000 har 5 400 klickat in på videon och tagit del av Guds ord eller lovsången. Jag tror det här är människor som har startat en process med Jesus. De här 5 400 människorna som kanske är misstag att klicka upp en länk som såg snygg ut och så fick de höra om Jesus eller höra en sång om Jesus, så tror jag har påbörjat en process tillsammans med honom. Jag tror 2020 och kyrkan ser annorlunda ut. Jag tror online kyrka är något som kommer bli mer och mer populärt. Jag tror även att, som Bibeln säger, gå ut och göra alla till lärjungar, så har vi också en stor möjlighet att göra det också online. Så det här är något vi vill fortsätta göra för det människor som har påbörjat en process med Jesus. Så fortsätt be för oss och fortsätt tro på oss att nå nya människor. Kanske det kommer komma en människa en vacker dag som har kollat på kyrka online. Så kan istället komma till kyrkan och öppna dörren och hitta en vän som de får ha för resten av livet. Och sen kanske en vacker dag få ta emot Jesus. Vi kollar på lösningar hur vi ska kunna göra det här hållbart. På det sättet vi har gjort det nu är ingen hållbar lösning. Men vi kollar på lösningar och den bästa lösningen jag ser är att vi börjar göra kyrkan live på riktigt. Alltså sända live från våra gudstjänster som vi ordnar varenda söndag. Så låt bara fortsätta tro och fortsätta be för Sion Live. För vi tror verkligen att Gud kan beröra människor genom en datorskärm, genom en telefon eller på vilket sätt de än väljer att se det. Så tack för mig.
Yes, tack Jakob för det du delade på film. Hej! Jag heter Rebecka Lidman. Jag är från Petalax, men jag bor i Vasa. Jag jobbar som språklärare i Närpes, vilket kan vara en utmaning i sig. De har ett eget språk där, som vad man än talar så är det något annat. Jag lär ut finska och engelska och sådant. Om man är väl inte gymnasielärare om man inte har en meme med i sin predikan, tänker jag. Hörni, jag skulle prata till er idag om, jag vet inte, jag har som egentligen ska prata om Guds godhet, så jag missar som huvudrubriken där, men Guds godhet, lite om välsignelse, om lidande och om medkänsla, detta med begrepp och termer och ord. Och definitionen på dem kan vara ganska knepigt ibland, men det kan vara ganska viktigt att vi vet vad vi pratar om. så det inte går som för min klasskompis i lågstadiet som på vår finska lektion skulle skriva. Han skulle skriva att man får göra någonting, så letade han upp får i ordboken. Och så blev det mina lammas råka, till exempel. Jag minns inte exakt. Så det är viktigt att vi har koll på våra begrepp och vet vad vi pratar om. Och då lärde vi oss då alla i klassen att då man kollar upp i en ordbok så kollar man grundformen, inte en böjning. Så jag ska reda ut lite, vad tänker jag kring välsignelse främst och först och främst, och Guds godhet. Som jag vet inte om man vågar säga, den här våren har något mer, och corona och hit och dit. Men jag tror att vi alla på något sätt sitter i samma båt, att vi har blivit påverkade på ett eller annat sätt av omständigheterna som har varit kring oss den här våren. Och ja, den där mimen är ju lite talande. Min spoiler om det jag ska prata om så är att Gud är med oss och Gud är nära. Så vad vi än går igenom så är huvudpunkten att han är nära. Så då kan vi göra som Svampbob där på bilden. Vi kan sitta i röran som är 2020 och veta att Gud har nog koll på mig. Gud tar hand om mig. Yes. Så det var Svampbob Fyrkants predikan idag. En låt som har spelat ganska mycket i min lägenhet, åtminstone i mina hörlurar den här våren, och kanske i ganska många andras, är The Blessing, som en kyrka i USA släppte. Elevation Church släppte, de skrev den och så släppte de den ganska snabbt. Så i princip en tonsättning på Herrens välsignelse över våra liv. Och jag lyssnade på den här då den kom ut. Och sen lyssnar jag på den ända fram till nu. Jag lyssnar fortfarande på den. Men jag märkte någonstans där mitt i krisande våren att jag blev provocerad av Guds välsignelse. Att få Guds välsignelse på något sätt sjungen över mig mitt i kaos. Provocera mig. Och jag började fundera på den här väldigt vanliga frågan, hur kan Gud vara god när världen ser ut som den gör? Och det är en ganska grundläggande fråga som ganska många frågar sig. Och jag tänkte att det här har jag nog på koll, jag vet ju att Gud är god och jag sjunger lovsång och leder lovsång och sjunger att Gud är god och hej och hå. Men jag märkte att det här var en sanning som inte var 100% rotad in i mig, och det var någonting som jag fick börja jobba med. Jag sa att jag är lärare, och för min del så blev vardagen en ganska annorlunda då corona slog till. Vi stängde skolan och så måste vi jobba hemifrån. Och de som har pratat med mig under detta år någon gång så vet att jag tycker väldigt mycket om mina elever. Och de var den största glädjen i mitt liv. Man har inte kunnat prata med mig, tror jag, mer än 2 minuter innan jag har berättat någon rolig historia om hur roliga elever jag har haft. Och de var väldigt stor glädje i mitt liv. Och mitt i allt så togs de bort från mig. Jag fick inte träffa dem någon mer varje dag. Fick bara se dem genom en Zoom, en liten kamerabild. Och det här då var inte så jätteroligt. Och sen blev jag sjuk och jag hade inte corona. Men kämpade med det lite då hela våren. Och kände att det var inte något kalas nu mer. Och var var Guds godhet och vad betyder den när jag tycker att jag inte har det så bra? Så då märkte jag att, ja, vad har jag byggt på? Vad har jag trott på? Jag tror att jag hade ändå en lite så här framgångsteologisk syn på Guds godhet och Guds välsignelse. Jag på något sätt la ett lika medtecken med Guds välsignelse. Betyder att att jag har det bra. När jag har det bra så betyder det att Gud har välsignat mig. När jag har det bra betyder det att Gud är god. För det är ofta det vi brukar säga. När man har köpt en ny bil säger man, oj tack Jesus, Gud har välsignat mig med en ny bil. Till exempel. Men ja, jag tycker att man ska tacka Gud för allt gott. Det tycker jag. Det står också i Bibeln att alla goda gåvor kommer från Gud. Men det här med hur vi uttrycker oss kan också skapa lite frustration och förvirring hos sådana som kanske inte har det så bra. För man kanske lägger ett, man tar till sig antitesen. Om Gud har välsignat den här människan som har en ny bil, betyder det att Gud inte välsignar mig, för jag har inte råd att köpa en ny bil. Jag kanske inte ens har råd att lägga mat på bordet. Betyder det då att Gud inte välsignar mig? Betyder det då att Gud inte är god i mitt liv? Är det här någonting som bara gäller andra som har det bra? Och ja, för jag vet, man måste inte se så länge på den här världen för att märka att det finns lidande och elände. Och ibland tycker jag att det är så mycket elände, så är bara elände på elände och så blir det bara värre. Men jag har nu papper här jag skulle se ibland. Ja, här finns elände och så finns det lite glimtar av Guds godhet däremellan. Men jag på något sätt, efter ett tag så landar jag i att Guds godhet och Guds välsignelse måste sitta i någonting annat än att jag får bra saker. Och jag har kollat runt lite nu med vad betyder Guds välsignelse egentligen? Och vad är Guds godhet? Kan vi lägga ett lika medtecken med vår lycka och välgång och framgång och Guds välsignelse? Eller till exempel då, om jag har en ny bil. Är det Gud som har välsignat dig? Förlåt om jag provocerar. Är det Gud som har välsignat dig, eller är det du som har väldigt hög kapacitet, har klarat av att jobba, du har mått bra, du har haft alla resurser som behövs för att du har kunnat jobba, för att du har kunnat tjäna pengar, du har inte mött så mycket motgångar ekonomiskt kanske, så att du har haft råd att köpa en ny bil? Eller är det Gud som har välsignat dig? Var det din egen förmåga eller var det Gud? Ja, kan man ju fundera på. Jag har ingenting emot människors egna förmågor att tjäna ihop pengar. Det är väldigt bra. Och då får vi ge dem till Guds rike sen. Men jag har kollat upp lite, vad betyder välsignelse? Och jag hittar i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland har en ordlista på sin hemsida. Och där står det en jättelång förklaring om vad välsignelse är. Men jag har några utdrag här. Där det står så här. Att enligt den kristna tron är välsignelse Guds närvaro och omsorg i denna värld. Så hur börjar det då se ut om Guds välsignelse är att Gud är med oss? Att han är här och att han är nära. Och vidare lite längre ner står det. Jag kanske sökt efter det här också. Enligt korsets teologi döljer sig Gud ibland i lidande och i död. Välsignelse är inte endimensionell lycka och välmående. Det är Guds närvaro i livets alla skeenden, också mitt i smärtan och lidandet. Välsignelse och Guds kärlek möter vi också där vi inte förväntar oss det. Och det här är ungefär ganska långt vad jag har landat i då jag har spenderat vakna nätter med att kämpa och fundera på vad betyder Guds godhet och Guds välsignelse. Så jag kommit till att grunden som jag åtminstone kan skriva under med 100% är att det betyder att vi önskar att Gud ska vara nära någon. Om jag välsignar dig, så grundläggande tanken bakom det för mig är att jag önskar att Gud ska vara med dig. Vad du än möter så önskar jag att Gud ska vara med dig och att du ska få veta att han är nära. Och vad heter den aronitiska välsignelsen? Den i fjärde Moseboken kapitel 6 vers 24-26 så lyder så här: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Står det inte att Herren giver dig fint hus och fina bilar och massa saker? Lycka och välgång i våra, hur vi definierar det. Utan det står att Herren ska bevara oss. Han ska låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådiga. Han ska alltså alltid ha sitt ansikte vänt till oss och se på oss och alltid vara nära oss med sin godhet och med allt det han är. Och ge oss frid. Så någonting som jag har hållit fast vid är att jag tror att Gud vill vara nära och jag tror att Gud vill ge oss frid. Och på dem tror jag vi kommer ganska långt. Att vi tror att, ja, Frid är någonting som den här världen saknar ganska långt. Det pratas väldigt mycket om att många har ångest och många kämpar med depression. Jag brukar tänka att motsatsen till ångest och oro är ju frid. Och det finns det hur mycket som helst av hos Gud. Så när någon kämpar med ångest och oro, pekar på Gud och hans, be om hans frid. Sen kan man också fundera på saligprisningarna i Matteus 5. Det har jag inte här med. Men jag plockar ut lite vad det står där. På engelska står det att you're blessed when bla bla bla. Alltså du är välsignad, du är salig, du är lycklig. Beroende på vilken översättning man läser. Och det står så här. Du är salig när du är fattig i anden. När du sörjer. När du är ödmjuk. När du hungrar och törstar efter rättfärdighet. När du är barmhärtig, renhjärtad och skapar frid. Står att du är salig när du blir förföljd och när du blir hånad. Det står inte att, att du är, som jag sa, det som vi ofta tänker. Du är salig och välsignad när det går jättebra för dig. Och du får 100 barn och du har aldrig missfall och så vidare. Du har ett fint hus och huset brinner aldrig ner och du har massa vänner och ingen emot dig och alla är snälla och glada. Utan du är välsignad när, till och med när du är förföljd och blir hånad. Då känner man ju inte att livet är så roligt, kan jag tänka mig. Och det här med lidande så verkar vara ganska centralt i Bibeln och någonting som många av Bibelns karaktärer går igenom och någonting som först och främst Jesus gick igenom till 100% och lite till. Men det känns som att vi, ja, nu pratar vi om lidande i kyrkan, men vi har ofta approachen, vi närmar oss lidande på det sättet att vi kanske lider nu, men vi ska ur det. Och vi ska ur det här, och vi ska ur det nu, och vi ska ur det direkt. Och det tar nog säkert slut något, och bara vi ber lite till så blir det bra. Men jag landar på något sätt, jag vet inte om jag är cynisk och bitter, men jag landar på något sätt i att jag kan inte lova en enda människa att det blir bra här på jorden. Om någon har det väldigt jobbigt så kan jag inte lova att det kanske blir bättre om en månad eller om vi ber lite till eller hur som helst. Och nu ber jag om ursäkt om jag inte injuter så mycket tro här i dig, men ibland så är det elände hela livet i slut. Och det kan kännas som vi ibland har jag funderat att kanske det skulle vara bättre att som lämna Gud nu och sen på dödsbädden bli frälst och sen hamna in i himlen. Men jag landar ändå alltid i att jag har hellre ett helvete här på jorden och vet att Gud är med mig än ett evigt helvete utan Gud. Så den vägen kör jag på. Det hoppas jag att du också får finna tröst i att det kommer en dag då Gud har lovat. Då finns inga tårar, inga sjukdomar och ingenting ont. Utan då blir det en evig lycka. Men fram till det så kan jag inte lova dig någonting alls. Annat än att Gud är med och Gud är god. För lidande så tror jag en grej som är bra att ta i tur med. När det kommer. Och jag tror att vi ofta har för lite tålamod. Vi vågar inte sätta oss ner mitt i lidandet. Och på något sätt vänta på att det går över. Utan vi ska alltid springa framåt. Vi låtsas ofta som att det inte finns. Vi sopar det under mattan och vi hoppas att det löser nog sig. Bara jag inte kollar på det tillräckligt. Men jag tror det här med att sopa lidande under mattan kan leda till besvikelse. Och det kan leda till bitterhet som sen kan bli väldigt mörkt inuti. Så ja, jag hoppas att vi åtminstone skulle kunna vara ett Guds folk som vågar sätta oss ner i smärta och sätta oss ner i lidande och vänta tills Gud kommer och inte sopa under mattan och låtsas som det inte finns. För att vi har ett ganska kort perspektiv. Vi tror att om inte Gud hela mig för nästa år så då går det nog dåligt. Om inte Gud kommer att göra någonting för nästa vecka så då går det nog dåligt. Och vi ska som direkt ur allting här. Men Gud har ett lite längre perspektiv. Och det tror jag att vi mår bra av att se på ibland. Att det kan hända att det tar till dödsbädden innan innan du blir frisk. Men du må så va, för då är Gud ändå med dig när du är sjuk. Och vad ska man ha med en frisk kropp i egentligen? Psalm 23 säger att bland annat att om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. På engelska står det att om jag vandrar genom dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Och jag vet inte hur du brukar gå igenom någonting, men om jag till exempel går igenom ett rum och en dörr är här och en dörr är där, så brukar jag börja i ena ändan. Så öppnar jag dörren och så går jag in och så går jag igenom och så går jag ut på andra sidan. Men som jag redan har nämnt några gånger, så förväntar vi oss ofta att om jag vandrar i dödsskuggans dal och jag är här mitt i dalen, så ber jag till Gud och så förväntar jag mig att han ska lyfta upp mig och lägga mig på någon jättebra plats istället. Men här står det att jag fruktar inget ont i dödsskuggans dal när jag vandrar igenom den, för Gud är med mig. Så Gud är med mig då jag går in här, och Gud är med mig hela vägen, och Gud är med mig då jag kommer ut. Och det var ju inte roligt att gå den här vägen, men Gud var med hela vägen. Många gånger sa jag vägen i den där meningen. Ja, så lidande är på riktigt, och det finns väldigt mycket som vi inte kan förklara. Jag säger ganska ofta att ja, jag förstår inte så mycket alls. Jag är en sån här som jag ger inte mig in i så många teologiska diskussioner, och jag orkar inte fundera på så många sådana saker. För jag har på något sätt accepterat att jag förstår inte så mycket, men jag litar på att Gud är god, Gud är med mig och han kan ge frid och sin närvaro, och det räcker ganska långt. Men ja, det finns mycket lidande. För vissa kan som sagt hela livet vara en kamp. De flesta av oss kämpar hela livet med att acceptera att vi en dag kommer dö. Och vi försöker acceptera döden, att den kommer. Men som vi hörde här i början, eller vi bad för en flicka med självmordstankar. Det finns vissa som kämpar hela livet med att acceptera livet och välja livet. Och det är inte så trevligt att veta när många andra av oss går och på något sätt försöker acceptera att en dag ska vi dö, men sen finns det sådana som har accepterat det 100% och istället måste jobba för att välja att stanna kvar här. Och då vill jag säga till dig, om du råkar vara här och du har valt att stanna kvar, så vill jag säga tack. Och ja, tack för att vi får ha dig. Och grattis till att du har valt livet. Jag tror det är värt det i slutändan. Så ja, vi behöver inte ge upp, för Gud är med. Och det här med att välsigna någon och be om Guds välsignelse, så tänker jag också bär med sig ett ansvar. Att om jag ber om Guds välsignelse över någon, jag hör om någon som hade jobbigt, och så säger jag ska be för dig, Gud välsigna dig, så går jag hem och gör ingenting. Så tänker jag att det kanske inte var så Gud tänkt att vi ska göra. Utan jag tänker att när vi säger att vi ska be för någon, när vi ger någon vår välsignelse, när vi önskar någon Herrens välsignelse, så följer också ett ansvar att vi är beredda att sätta oss ner med den här människan mitt i smärtan och mitt i lidandet och sitta igenom det tills det går över. Kanske. Att vi inte slänger ur oss åt höger och vänster, Gud välsigna dig, jag ska be för dig. Och sen går hem och så har vi aldrig kontakt med den här personen och vi slutar be för den här personen. Utan jag efterlyser ett Guds folk som vågar sätta sig ner mitt i skiten, och mitt i mörkret och mitt i helvetet. Och väntar och finns där. En vers i Bibeln som betyder väldigt mycket för mig, då jag för några år sedan inte mådde så bra psykiskt och på något sätt behöva acceptera att nu var det inte så bra och det kanske inte blir bra direkt, men jag kanske måste vänta lite, var den kortaste versen i Bibeln. Jesus grät. Den betyder väldigt mycket för mig, och den bar mig, för jag hade på något sätt ganska svårt att acceptera. Jag är ganska tankestyrd, så jag tänker att jag kan tänka mig förbi varje litet hinder. Jag kan bara jag kör på tillräckligt hårt så går det nog bra. Men då måste jag lära mig att ibland måste man sätta sig ner i lidandet och känna de känslor som kommer och gå igenom det som måste gå igenom. För jag hade ett tillfälle på ett möte här i Sion där jag satt i bänken och det var förbön för, jag minns inte riktigt exakt vad det var, men man fick gå fram om man ville att Gud skulle göra någonting i ens liv. Och då sa jag åt Gud att, eller jag på något sätt funderade med Gud att ska jag gå fram. Och så hörde jag att, eller så sa jag att jag vet att du kan fixa det här på en sekund. Att jag går fram och någon lägger handen på mig så vet jag att du kan hela mig och att det kan bli bra. Men då kände jag att Gud sa att ja, det kan jag. Men det skulle inte vara någon vits, för då skulle du inte lära dig någonting. Så skulle du bara tuta på att köra som vanligt igen. Skulle du vara här i väggen om några år eller månader igen. Så då fick jag tålamod och jobba med det, att brottas genom kampen. Och det här tror jag är någonting viktigt som vi kan lära oss, att våga brottas, våga ta kampen. Till exempel var det Jakob i Bibeln som brottades med Gud en hel natt. Att våga brottas med Gud genom natten tills det blir ljust. Och sen, jag tror han gick ifrån där med någon skadad höft. Så om du vågar brottas med Gud genom natten så kanske du kommer ut förändrad på andra sidan. För att Gud har gjort någonting med dig och i ditt liv. Så då vill jag som en uppmuntran att vi ska få vara ett folk som vågar brottas genom natten. Som vågar sitta genom mörkret. För Gud är inte rädd för mörkret. Tack och lov. Så jag skulle vilja ha en medkännande kristenhet som blir mer Jesuslika. För Jesus har 100% medlidande och medkännande med dig. För han bar allt på korset. Och han gick igenom till och med det som jag tror som ingen av oss måste gå igenom. Att Gud själv vände ryggen åt honom. Han ropade, min far, varför har du övergivit mig? Så vilket mörker du än går igenom så finns det en Jesus som dog på ett kors för dig. Som har känt exakt det du känner. Du är inte ensam och det finns någon som förstår dig. Det här blir ofta en lögn när vi går igenom jobbiga saker. Att det finns ingen som förstår mig. Jag är ensam i det här. Men om det inte finns någon på jorden som förstår dig så finns den i himlen. Och han är nära och han är allt rösts Gud. Ja. Om man har det jobbigt och kämpar med mycket lidande så ska jag vilja... Jag skulle vilja företräda lidande personer en stund. För jag tror de ofta är ganska missförstådda. Som jag sa så ofta då man lider och har det jobbigt så känner man att det är ingen som förstår mig och jag är väldigt ensam. Och man kanske inte har resurser och kraftresurser och energiresurser att se sig omkring så jättemycket och bry sig alltid 100% om alla andra. För att det kan gå ganska mycket. Till exempel om man har en sjukdom så kan det gå väldigt mycket energi till att jobba på hur ska jag hantera smärtan? Hur ska jag orka åka någonstans och träffa människor när jag är sjuk? Samma då man är mentalt eller då man mår psykiskt dåligt. Så går mycket energi till att på något sätt hantera sjukdomen och hantera sitt tillstånd. Och om du har någon nära dig som har det lite jobbigt så vill jag uppmuntra dig att ha tålamod. Finns där, finns till och våga sätta dig ner i smärtan. Och ha överseende med att det inte alltid finns 100% på något sätt energi att ha koncentrationen riktad mot dig. Men det ska du veta att när en person som har gått igenom mycket lidande väl ger sin medkänsla och sitt medlidande så är det 100% för att de förstår och de vet. Och de har på något sätt förstått en sak som står i Lukas 9 i The Message. Så finns en väldigt, väldigt fin parafrasering på det som egentligen står. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Att ta sitt kors och följa någon så är inte så jätteroligt varje dag. Det är ganska tungt att bära ett kors och det kan hända att man slutar på det här korset själv. Men i The Message står det att don't run from suffering, embrace it. På svenska står det fly inte lidandet, ta emot det med öppna armar. Och sådana som har gått igenom mycket lidande så de förstår det här på ett helt annat sätt. Och de är också, de har en kapacitet att se dig och ditt lidande och förstå dig på ett annat sätt. Så ta vara på människor också, de som har det svårt. Och spring inte från dem och kasta inte ett jag ber för dig och så gör du det inte sen. Man ska absolut be för folk och du får också gärna berätta det. Men så länge du inte tror att jag ber för dig är en magisk formel som gör att du slipper undan allt ansvar. Var landar vi det här? Jag landade efter vårens lilla brottningskamp med Gud i att Gud är god och det har inget att göra med hur det går för mig utan det är ett av Guds karaktärsdrag som står fast och är oberoende av mina omständigheter, vad som finns inom mig och utanför mig. Utan Gud är god och det är därför vi sjunger lovsång varje söndag för att vi vet att Gud är god och han är alltid värd att prisas och lovsjungas oavsett hur det ser ut för oss. Så är han värd all ära. Så Gud är god och han vill välsigna oss vilket i huvudsak betyder att han vill vara nära oss. Och han vill, jag tänker att det här är den största gåvan vi kan få och det största miraklet som har hänt att Gud gav sin son och offrade honom så att vi ska få vara nära Gud. För Guds närvaro mitt i en kris så är den är långt mer värt än guld och gröna skogar. Så ta emot Gud och hans närvaro i ditt liv. Så kan jag lova dig att vad du än möter så finns det ett djupare värde i det.